Välkommen till programmet Mitt Partille special. Under tiden fram till valet den 9 september kommer en representant från de 8 partierna i kommunfullmäktige att presentera sig och sitt partis politik. Programmet är ett samarbete mellan Partille kommun och Partille radio.
Ja, välkommen till det avslutande programmet i Partille profiler special kan vi säga. Det var intervjuat representanter för de olika politiska partierna. Och siste man, det vill säga i det här fallet en kvinna, det är Moderaterna och det är Marit Hesse. Vi säger mycket välkommen, trevligt att ha dig här. Du verkar pigg och sprudlande i ditt normala tillstånd om man säger så.
Absolut, tack så jättemycket. Kul att få vara här.
Du är ju blivande, om saker och ting blir så att Moderaterna behåller sin dominans, så är du blivande ordförande i kommunstyrelsen.
Ja,
i så fall är du förstås då nu ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Ja, det stämmer.
Men vem är du då? Kan du berätta lite om dig själv?
Ja, jag är 48 år. Jag bor i Sävedalen. Jag är född och uppvuxen i Partille. Lämnade väl Partille för en liten sejour i Björkekär. Och sen kom jag tillbaka, så att här har jag bott och levt hela mitt liv. Jag bor tillsammans med min man och ett hemmavarande barn. Annars så tillhör vi en sådär modern kärnfamilj där vi har din, min och vår. Så tillsammans har vi 3 barn. Och så har jag även ett bonusbarnbarn, Charlie, som är 1 år. Det är lyx.
Det här med att du är engagerad i Moderaterna, vad kommer det sig?
Ja, jag är ju som många andra människor att jag har suttit hemma vid mitt köksbord och tyckt väldigt mycket. Och en dag då, det var väl 2005, så bläddrade jag i GP och då var det Moderaterna faktiskt som hade en annons om att de sökte personer till ett trainee-projekt. Och allt som stod i den annonsen kände jag direkt att det är ju jag, det är ju mig de vill ha.
Jaha, till exempel, vad stod det då?
Ja, det stod att man sökte människor, egentligen så sökte de både människor som redan hade moderata värderingar, men egentligen så sökte de mer människor som var lite nyfikna på Moderaterna. Men ska man vara riktigt ärlig så visste jag nog redan då att jag var moderat i mina ställningstaganden, men jag kände verkligen att vilket häftigt sätt att få komma in på en traineeutbildning. Man fick både ideologi och man fick lära väldigt mycket om hur politiken funkar. Så jag sökte. Kom egentligen in som första reserv. Men samma dag som det här skulle börja så var det en person som hoppade av. Och då kom jag med. Och det var samma dag som Fredrik Reinfeldt. Han hade ju då blivit vald som partiledare för Moderaterna och var nere för han skulle träffa blivande valarbetare, kallade de oss. Så att den vägen in kom jag.
Så, om man tar någonting ur så att säga, ditt moderata tänkesätt, vad är det du vill, någonting där du vill lyfta fram direkt så där? Vi ska ju återkomma lite i frågor, men
jag tror ju, för det första så gillar jag ju valfrihet väldigt mycket och det är ju faktiskt en av våra stora parametrar eller vad man nu ska säga. Och sen tror jag mycket på frihet och den egna individens ansvar. Men både det här med att både ta ansvar men ändå även ha möjligheter. Hur man ser på individen helt enkelt. Sen är jag är nog mer en konservativ moderat än vad jag är en liberal moderat, tror jag, ska jag tillägga.
Finns det något tillbaka om man säger så? I vissa fall är det ju familjen som har format lite grann och påverkat ifrån så att säga, barnsben, men har du något sånt med dig?
Nej, det kan jag inte säga att jag har. Mina föräldrar har ju aldrig inte pratat politik, öppet politik. Vi har väl pratat en del om samhälle och både min mamma och min pappa har ju jobbat väldigt mycket. Så att jag har ju lärt mig väldigt tidigt att man ska jobba och göra rätt för sig. Den grunden har vi alltid haft med oss i vår familj. Kanske nästan ibland att man jobbar lite för mycket än vad man borde ibland. Men ja, ett driv helt enkelt.
Om vi ser på läget här nu i nationellt, hur jag håller på att säga pulsen då när det gäller läget? Det är ju inte så lysande för moderater och inte socialdemokrater heller för allt i världen. Men hur känns det här inför
Ja, det är klart att vi har ju ett helt annat politiskt landskap idag än vad vi någonsin har haft. Och det här valet känns ju lite annorlunda än vad tidigare val har känts. Ser man på Moderaterna så, ja, nu tror jag det kommer en ny opinionsundersökning idag där vi gick upp, och ibland kommer det någon där vi gick ner, men vi ligger ju strax över 20%, och det är väl egentligen ett ganska normalläge, så helt ovanligt för oss är det inte. Det är nog värre egentligen för sossarna, de är ju inte så vana vid att ligga runt 22-24% eller vad de kan ligga. Jag tror ju att vi lever ju i en ganska förändlig tid idag. Många hade ju väldigt stort förtroende för Moderaterna när Fredrik Reinfeldt kom in, och han hade ju ganska liberala idéer, och det han representerade och förde fram funkade ju väldigt då i den tiden. Sen har det ju hänt ganska mycket i Sverige sedan dess, och vi har ju fått in Sverigedemokraterna, och ja, vi hade flyktingvågen, och ja, det är en annan tid helt enkelt, och det är inte helt lätt alltid att förhålla sig till den som politisk parti heller. Ibland kan jag känna lite att man nästan tappar det här med politikens roll. Det är klart att när man sitter i riksdag och regering så är man ju på en annan nivå än vad vi är på kommunal nivå. Men jag möter väljare, och ibland jag hör folk på tv, de kan uttala sig om politikerna som man gärna säger. Då kan jag känna att jag känner inte riktigt igen mig i det. Det är precis som att vi är någonting annat än vad alla andra människor är. Och jag tänker alltid att min roll är ju på något sätt att vara en garant för dem invånarna som jag representerar, så att vi får det samhället som vi vill ha. Och ibland så är det som att man har tappat lite vad våran roll är, och det är klart att det har vi väl själva, oss själva att skylla också, för att ibland tar vi på oss en roll av att vara en profession eller att vi är experter på allt, men det är vi ju egentligen inte. Och det är egentligen inte våran roll att vara det heller. Våran roll är ju mer att använda oss av det experterna kommer fram till och sen försöka ratta rätt i det. Och jag tror att Sverige har väl hamnat i något läge där vi har det väldigt bra i grunden, de flesta av oss. Det finns ju tyvärr en del människor som är utanför det samhället, men den stora massan har det ganska bra. Och då tycker man att man kan använda sin röst för en fråga. Och inte se helheten. Man har liksom inte något problem med att göra det. Och jag tror att det är lite grann en ny verklighet för politiken att kunna möta det.
Men är det kanske inte så också att en tanke som jag har, det är att när man kommer upp till den nivån som naturligtvis är stor skillnad då, att sitta på riksplanet, att man blir en annan sorts, håller på att säga, en annan sorts människa. Man får tänka på ett annat sätt och man... tappa bort lite av det här som du pratar om, som är så viktigt då i kommunpolitiken. Jag vet inte, kan det vara så?
Det kan nog vara så. Därför så tycker jag brukar alltid tänka på Per Linder som var vd för Partillebo förut. Han brukar ofta säga så här att varje beslut vi tar här i Partillebo så ska vi tänka, hur funkar detta för den ensamma mamman i tvåan i Oxled? Hur påverkar det henne? Och jag tror att det är en ganska, man behöver ju inte använda just den ensamma mamman i Oxled, men jag tror att man ska hela tiden påminna sig, för det gör jag också. Jag tacklas också med sådana saker ibland att det kan slå mig, men oj, vad tänkte jag? Men tänkte du så förut? Alltså jag tror att vi måste hela tiden tänka tillbaka. Vem är jag och var kommer jag ifrån?
Då tror jag att det är tid att spela en låt. Och du har plockat fram några favoritlåtar i... Det var svårt, sa du. Ska man plocka ut någon bland de alla bra låtarna som finns?
Ja, det var jättesvårt. Jag älskar ju musik från alla olika nivåer, eller vad man nu ska säga, olika sorter.
Första gruppen är Brand New Heavies med Dream Come True. Yeah. Ja, vi tar och tonar lite grann där i Brand New Harris, Dream Come True. Vi kände igen den som intro till Nile City, var det?
Ja, det stämmer. Ja. Får hoppas att de där ute kände igen det också.
Ja.
Det tror jag säkert. Du berättade lite här om hur du hade sett vad du kunde tänka dig att de hade fått sitt namn ifrån.
Ja, jag...
Nile City alltså, ska jag säga.
Ja, jag var en gång på resa i Egypten och skulle besöka pyramiderna, och på vägen dit så åkte vi över Nilen, och då såg jag någon sån här typ husbåtaktig som var, om det nu var kasino eller hotell, och den hette ju då Nile City, typ Nile City. Det tyckte jag var jättehäftigt.
Du kanske har kommit på de här gubbarna med att de har...
Man vet inte vilken som var först bara.
Nej, det vet... Nej, de kan ju också imponerats av programmet. Så det är... Ja, det
är... Och vi har Marit Hesse här, ska
ja,
vi säga.
Det, ja, just det.
Från Moderaterna då, i Mitt Partilles special.
Vi pratar ju om politiker centralt lokalt. Jag ska återvända i för sig. Vi är ju på central nivå nu i det hela. Och jag vill höra med dig det. Och Moderaterna centralt, vad är det för kärnfrågor som man ni går till val på?
Ja, i det här valet så handlar det ju väldigt mycket om trygghet och säkerhet, brott och straff, och även migration och integration och sjukvård. Det är väl de delarna som man har särskilt belyst. Sen är ju alltid grunduppdraget för samhället, är ju alltid det som är det viktiga annars. Men jag tycker man kommer dagligen med nya reformer, så det händer saker precis hela tiden. Men vi har ju gått till val på att vi vill ha exempelvis 10 000 fler poliser till 2024, och även 500 fler tullare. Vi vill stärka rättsväsendet. Vi vill ta bort straffrabatter exempelvis. Vi tror att det är viktigt att samhället tydligt står upp mot våld och brott i större utsträckning än vad man faktiskt har gjort tidigare. Sen är ju sjukvården är också en fråga som är väldigt viktig. Den jobbar jag ju med en del annars i Västra Götalandsregionen. Det är klart att vi ser ju hur alla våra trygghetssystem har utsatts för lite större press faktiskt sista tiden. Till stor del till följd att vi faktiskt även har blivit fler i Sverige, och det är klart att då ställer det ju större tryck både på sjukvården och på skola, vård och omsorg, så att, och även på polisväsendet. Vi har väl aldrig haft så få poliser som vi har idag. Vi har inte haft så få på 10 år, och det är klart att det måste vi göra någonting åt. Och då vill man höja polislöner, och man vill ge betald utbildning för att locka då unga till att söka sig till polisyrket.
Ni är ju lite, vad säger man, får ju lite på pälsen för ni är så ivriga att sänka skatter. Och då kan man ju undra lite grann sådär spontant, hur går detta ihop med så stora satsningar och lägre skatter? Hur får man ihop det, tycker du?
Ja, det bevisade ju faktiskt den förra alliansregeringen att om man sänker skatten så får man fler arbete, och får man fler arbete så får man ju högre skatteintäkter snarare. Och det finns ju, det ser man ju tydligt att det finns ju en anledning till varför den nuvarande regeringen inte har tagit bort de skattesänkningar som faktiskt alliansregeringen gjorde på arbete. Så att visst är det en väg att gå, men nu har man ju inga, ja, man har väl ett jobbskatteavdrag tror jag det man pratar om att man vill införa nästa mandatperiod. Men sen vet vi också det att vi ska ju enas inom alliansen. Det är ju en gemensam politik. Vi i Moderaterna har ju några förslag som vi står för, och de andra allianspartierna har andra förslag. Men som sagt, jag har ju varit med och höjt skatten i Västra Götalandsregionen, så att moderater sänker inte alltid skatten, utan de kan faktiskt höja skatten när man anser att så behövs.
Du säger med jobb, så fler jobb vi får, då kan vi sänka skatterna, blir det mer inkomster till så att säga, staten. Men du, detta att lösa jobben fortsatt framåt, med tanke på att vi får ju en förändrad struktur, vi har en invandring, det är nya förutsättningar, man pratar om enkla jobb och så vidare. Hur ser du på det med möjligheterna?
Ska jag vara riktigt ärlig, så har jag personligen lite svårt för det här som när man säger enkla jobb. Så som jag ser det så är ju inga jobb enkla. Alla jobb kräver ju en insats. För det första bara att man går upp och går iväg och går till jobbet och att man gör sitt jobb. Så att jag vänder mig just emot det. Visst, man kan ha jobb med där man inte behöver så mycket utbildning. utbildning eller där man har lägre krav på kvalificering, det kan jag köpa, men inte enkla jobb. Men nej, det är klart att det är en utmaning, men vi måste ju försöka framförallt få de människorna som har kommit till Sverige att bli anställningsbara. Jag tror att det är enda sättet. Sen kan nog samhället på sikt behöva fundera. Vi vet att vi går in i en ålder där vi pratar om robotisering och mer digitalisering, och jag tror att på sikt så behöver vi nog fundera över att bara för att vi kan göra vissa saker så ska vi nog inte göra dem. För jag är ganska övertygad om att vi människor mår bra av att ha någonting att göra och att ha en roll. Jag tror att det stärker oss som individer. Mm. Så därför tror jag att arbete och arbetslinjen är oerhört viktig. Och det är väl därför som det är klart att även om vi moderater kanske inte alltid vill sänka skatten. Ja, jag tycker inte alltid att man ska säga att det är bara det vi vill göra, men det är klart att vi värnar att försöka hålla skatten så låg som möjligt, för vi har ett högt skattetryck i Sverige om vi jämför med andra länder, och det skattetrycket ska vi inte göra större.
Det finns, man har hört förslag om att man ska så att säga höja pensionsåldern med ett antal år fram till från 65 kanske till 68 till 70 år. Så hur ser du på det här?
Ja, om man nu ska göra det, då får ju det vara väldigt, då får man ju ha i så fall en möjlighet att faktiskt kunna utbilda eller ombilda sig. Jag menar, vissa yrken är ju jättesvårt att jobba till man är 70. Jag har ju exempelvis jobbat lång tid inom raffinaderibranschen som kan vara ganska tufft, där man klättrar i torn och man är vaken på nätter och sådär. Jag har ju väldigt svårt att se att man där skulle kunna jobba till 70, men det är klart, skulle man kanske kunna jobba halvtid eller ja, jobba en annan tid på dygnet och kanske med andra uppgifter, då kanske det hade funkat. Och jag tror det att vi ser idag att etableringen på arbetsmarknaden är någonstans i snitt mellan 29 och 30, tror jag. Och det är klart att det är svårt att få ihop en välfärd om man först tar 30 år på sig innan man kommer i arbete och sen ska man bara jobba 30-35 år och sen så ska man leva ytterligare kanske 30-50 år, för vi ser ju att vi bara lever längre och längre, och på något sätt så måste vi få ihop välfärdsfrågan. Så att jag tror att man kommer nog få jobba mer eller ta ett större ansvar för sin egna pension. Jag tror att vi är på väg åt det hållet.
Du tror att, för det är också något som jag reflekterar över, det är du, när du säger att man inte kommer ut i arbetslivet förrän relativt sent. Finns det någonting att göra på den sidan? Är det så att det verkligen behöver krävas så mycket, så ska jag säga? Det ska behöva krävas så mycket för att man ska kunna komma ut i jobb?
Inte i alla arbeten. Jag menar, det såg vi väl, jag tror det bara var några dagar sedan jag såg på tvn att det var bristyrke nu med mekaniker för att kunna göra de här kontrollerna man gör på bilprovningen exempelvis. Där tror jag inte att man behöver läsa på universitetet i 7 år för att få den utbildningen. Så att visst finns det många olika vägar till jobb. Mm. Men idag lever vi i ett samhälle där, jag kan bara se på min egna äldsta son, där man gärna vill ut och resa lite i världen och man vill jobba lite på Volvo och man vill göra lite annat innan man väl kommer igång och kanske läsa eller gå in i arbetslivet på riktigt. Mm, mm. Och det är ju en frihet också att kunna göra det, så det tycker jag ändå är positivt. Mm.
Ska vi ta Stefan Andersson?
Ja, gärna.
Och han lever på minnen, och det kanske man får då om man är ung och är ute och rör på sig lite grann. Så vi släpper fram honom.
Du kan döma mig för lagar som jag bröt mot i ditt fosterlands namn, och du kan hindra mig att träffa mina kära och krossa närhetens band. Jag vet du kan, jag vet du kan. Och du kan fängsla mig och släcka alla ljusen när du låser min cell, och du kan hota mig och piska mina lemmar var morgon och kväll. Jag vet du kan, jag vet du kan.
Stefan Andersson, leva på minnen var det där. Mm.
Men då har vi lite grann avhandlat moderata, vad ska man kalla det för, tankar på den nationella nivån, och sen tar vi oss ner till den kanske viktigaste då nivån, och det är det kommunala som jag förstår det ligger extra varmt om hjärtat. Och vad ska vi hitta på, eller ni ska jag säga, vad vill ni åstadkomma i kommunen?
Ja, min förhoppning är ju att om vi får fortsatt förtroende är det ju att fortsätta i den riktning som redan Stefan Svensson egentligen har styrt kommunen då i 20 år. Vi har ju sagt det att vi får ju ofta frågor från press och sådär om vad som är de viktigaste frågorna i det här valet och i kommunvalet. Och då har vi ju sagt att det är de viktigaste frågorna för Partille, det är trygghet och säkerhet och integration och skola. Sen är ju alltid grunduppdraget vård, skola, omsorg, det finns ju alltid med som ett underliggande, men just i det här valet så kan vi känna att det är just de tre frågorna. Och trygghet och säkerhet är ju någonting som vi pratar väldigt mycket om, och vi läser ju mycket i tidningar, det händer hemska saker i våran närhet, ja, tyvärr, faktiskt, tyvärr. Ja. Och det påverkar ju människor. Det är ju inte alltid att man själv egentligen har blivit utsatt, men det gör att man får en rädsla. Och den rädslan måste man ju på något sätt ta på allvar, även vi i politiken.
Ja, förresten, hur tänker du och ni konkret här i Partille när det gäller att förbättra trygghet?
Vi tänker så att vi tycker att alla, både unga som gamla, naturligtvis ska kunna känna sig trygga dygnet runt i Partille, oaktat var man är och vilken tid på dygnet. Och vi jobbar ju mycket nu med såna här medborgarlöften med polisen. Vi har ju numera en, om man nu får kalla honom, en kommunpolis som är kommunens dialog mot polisen. Och han har ju väldigt bra koll på kommunen. Vi har ju ingen polisstation, men jag tror att detta samarbetet är fantastiskt bra, och våran tanke är att man kanske kan utvidga de här medborgarlöfterna. Nu har vi ju exempelvis ett som handlar om att polisen ska dyka upp eller ner, eller vad man nu säger, i Partille ett visst antal gånger under ett år, och där har de ju redan varit ute bra många fler gånger. Och om man nu kopplar det till nationell nivå så kan man ju tänka då att får vi då de här 10 000 fler polisanställda så ökar ju det möjligheten för en ökad polisnärvaro även i Partille. Sen har vi också ansökt, och det har vi egentligen gjort flera gånger, till länsstyrelsen om kameraövervakning på vissa platser. Det är klart att man ibland kan känna övervakningssamhälle och sådär, men vi tror att på vissa platser i vår kommun så är det nog inte fel att försöka ha kameraövervakning, exempelvis nere på torget vid Allum, borta vid Kulturrum, där vi har haft en del inbrott helt enkelt. Mm. Ja, och vi kan ju känna det att idag så går ju i princip varje person runt med en kamera i fickan.
Det
och
det,
man kan ju bli filmad var som helst idag egentligen. Så att
det är kanske ett större, i så fall, större problem än
än en kameraövervakning
på ett torg eller så. Ja.
Och sen ser vi också att det finns ju statistik på att man lättare kan lösa brott. Mm. Sen säger en del att det betyder att man flyttar brottsligheten någon annanstans. Men i så fall så får man väl göra nya saker för det då. Och jobba även med ljussättning och sådana saker gör vi också. Det är också väldigt viktigt. Men det är klart att i den bästa av världar hade det ju inte behövts kameraövervakning. Nej. Men vi tror ju att vi har nått dit. Så att vi tror att det är en väg att gå.
Finns det någon liksom utrymme för någon slags, vad ska man säga, folkbildning, kanske fel ord egentligen? Brotten har minskat, om nu rent formellt kan räkna med det, men folk ändå är oroligare. Mm. Finns det ett ansvar politiskt då att man kan ge folk mera ett lugn utifrån det, att man inte... Ja, hur ser du på en sån
tanke? Absolut. Nej, det är ju inte våran sak att späda på oro på något sätt. Samtidigt så är det ju ibland det där att det bör nog kanske vara ibland andra i så fall som lägger fram den statistiken än oss. För ibland så kanske det blir ett tvärtomreaktion från invånarna. Mm. Att man säger att vi försöker hävda att det är inte så farligt, fast de ändå har känslan av att... Och jag tror ändå att man måste lyssna på människors känsla. Sen ska man ju naturligtvis visa på statistiken också. Men om inte människor vill ta till sig den utan fortfarande är rädda, då får vi nog lyssna på den rädslan och fundera på hur ska vi bemöta den. Men jag kan ju också känna att det kan ju även handla mycket om sånt här med... Vi ser ju vissa tider på året så kanske ungdomar slår sönder fler fönster. Det är också en sån här otrygghetsaspekt kan jag tycka, och då handlar det ju mer om egentligen att prata med skolan och prata med föräldrar och försöka få våra unga att förstå att slår man sönder en ruta så kostar det pengar, och vem är det som betalar? Jo, det är alla vi i samhället. Så att jag tror att man måste nog jobba egentligen på väldigt många nivåer, så att det finns olika aspekter på det.
Har ni några tankar när det gäller apropå skola att den vägen föra in de här budskapen i, ja, redan tidigt. Jag menar typ, man kan ju tänka sig rollspels och såna här saker som gör att man även, ja, från redan som lite mindre individ får erfara hur det kan upplevas. Är det något ni finns i funderingar möjligtvis?
Ja, jag är ganska övertygad om att skolan redan jobbar med de här delarna, men jag tror ändå att mycket egentligen handlar även om oss föräldrar och vad vi pratar om hemma med våra barn. Mm. Jag vet att just när det gäller det här med skadegörelse och så för skolorna, så vet jag lyfte det när vi hade ju ett sånt här event i våras med åttorna från olika skolor på Kulturum, och då lyfte jag just detta, så man kan ju hoppas att de kanske tar till sig de delarna också. Det hjälper ju inte alltid vad vuxna säger, men upprepar man saker tillräckligt många gånger så kanske det är effekt.
I övrigt frågor i kommunen som vi har ju, till exempel, vi kan ju hoppa på den direkt, en stor fråga för kommunen och för partierna, det är ju detta med ekoparken, och ni tillhör de som stöttar detta och andra som är väldigt emot. Och vad är era argument för att det här ska genomföras?
Ja, Partille Ekopark är ju ett planprogram för väldigt mycket. Och det finns ju olika, en del partier har ju åsikter om vissa delar av hela planprogrammet, om man säger så. Men vi moderater, vi är för. Och då handlar det ju om en väg bland annat i Finnjösa-ravinen. Och då känner ju vi att man även ska tänka på att den här vägen är ju en ganska liten del av den hela stora ravinen. Ibland kan det låta som att man ska ta bort hela Finnjösa-ravinen, men det handlar det ju inte om, utan det handlar ju om en liten väg i sidan av ravinen. Och vi känner ju att den behövs för att avlasta både den trafik som vi har idag. Vi har tuff trafiksituation på många villagator som inte är byggda för den trafik. En del av de här gamla vägarna har ju inte ens trottoarer. De är byggda i en annan tid när Partille inte såg ut som Partille gör idag. Sen är vi övertygade också om att vägen kommer ju behövas för att kunna fortsätta bygga. Och där känner jag att här är ju vi moderater väldigt tydliga i att vi försöker ta ett långsiktigt och övergripande ansvar för kommunen och kommunens fortsatta utbyggnad. Det handlar om mycket bostäder också i det här området.
Kan du utveckla det lite? För det när vi har frågat dina politiska kollegor, så är det lite olika bilder man får av. En del menar på att man pratar om den här höghusen och så vidare. Vad har du för tanke eller bild av hur det ska bli där när det gäller byggnationen?
Ja, vi sa ju redan det då när det här förslaget kom upp i kommunstyrelsen, så sa vi, då fanns det ju en del bilder. När man gör sånt där planarbete så gör man ju illustrationer där någon har ritat bilder på hur det här kan komma att se ut då. Och då var det ju en del bilder på byggnader som var väldigt, väldigt höga, och då sa vi redan där och då att vi har väldigt svårt att se den här höga bebyggelsen och den här täta, för det var väldigt tät på bebyggelse på vissa bilder också. Och det är klart att nu är ju detta bara ett planprogram, och det kommer ju sen gå vidare till att bli en detaljplan som är mer detaljerad. Det är därför det heter detaljplan också. Mm. Där man mer kan se bredd och höjder och så. Så att vi är inte för den höga och täta bebyggelse som är på illustrationerna. Men vi är för byggnation. Vi ser ju, Partillebor och våra kommunala bostadsbolag har ju över 1000 sökande per lägenhet. Vi har många ungdomar som inte kommer hemifrån för det finns inga lägenheter. Vi har även äldre som inte kommer ifrån sina hus eller radhus för att det finns inget alternativ att flytta till. Så att vi måste helt enkelt bygga i samklang med övrig bebyggelse. Och sen ska man ju också ha respekt för att Vallhamra och Oxledsområdet som detta är ju inte Partille centrum. Det är lite skillnad på bebyggelse och så. Och det måste man också ha respekt för. Sen är det ju också roligt att det här planprogrammet har ju också med väldigt många cykelvägar. Och det är ju sånt som jag personligen kan sakna, att det finns typ som en cykelmotorväg från Sävedalen ner mot centrum. Och det finns också med i det här programmet. Och samma sak med Finnjösa ravinen. Jag älskar ju själv att vara ute i skog och mark. Och vi vet alla vilken betydelse det har för oss kommuninvånare att det finns gröna lungor. Men Finnjösa ravinen idag är inte jättelätt tillgänglig. Så jag tror att kommer man igång med det här programmet så kommer Finnjösa ravinen bli mer tillgängliga för invånarna att kunna gå och röra sig där.
Vi tar en liten låt. Mm. Avicii härnäst och Without You featuring Sandro Cavazza.
You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free.
Ja, där försvinner han. Tim Bergling då, eller alias Avicii, med Sandro, hette han killen som sjöng.
Ja,
Avicii är en idol för dig, så tycker du?
Ja, jag älskar ju att dansa. Så att, jo, och sen är ju Avicii, det är ju så sorgligt med honom.
Ja.
Alltså det här överhuvudtaget ibland samhället vi lever i med allt fler unga barn och så som lider av psykisk ohälsa. Och här har man liksom en kille som var annars på toppen. Liksom.
Han borde ha allt, tycker man då.
Han borde ha allt och det hjälper inte. Ja. Och då känner jag ibland, vad är det vi har gått fel? Och det pratar vi också väldigt mycket om i politiken. Och det är klart att politiken kan ju fatta vissa beslut, men i grunden så tror jag att det handlar om oss människor och hur vi beter oss mot varandra och bryr oss om varandra och tillåter oss få vara som vi är. Så att det är väldigt sorgligt, men vilken fantastisk artist alltså.
Ja, hon som säger det är Marit Hesse då, som representerar Moderaterna och som vi intervjuar den här morgonen.
Ja. Just det, i det avslutande programmet, för sen är det ju, händer det ju saker.
Ja, och sen är det val.
Får vi se vad... Jo, vi pratade ju lite innan här om, bara runda av lite, med ekoparken där. Tror du, säger ju så här att det här, man har skissat upp lite så där bara för att det skulle vara något med när det gäller bebyggelsen. Mm. Men och sen kommer ju detaljplan, men tror du att man då kan förväntas att människor kanske blir lite mer förstående, eller att man ser att det här blir inte så här högt och vad ska man säga?
Jag tror att det alltid kommer finnas två delar. De som bor i anslutningen, där kommer det finnas två grupper. De som inte vill att det ska byggas och de som vill. Jag var ute faktiskt och knackade dörr så sent som igår. Och då var jag faktiskt i området mot Ugglumsleden. Och då mötte jag båda sidor. Men då mötte jag också en kvinna som sa, bygg, bygg. Jag vill även att mina barn ska ha någonstans att bo. Sätt fart, sa hon. Bygg. Så att det finns ju olika delar. Och jag kan ju känna det att det är klart att man får lyssna och få ha respekt för vad människor som bor i närheten och så tycker, med mitt övergripande ansvar som politiker i Partille, det är att se helheten. Och ska vi få ihop helheten, då måste vi ha fungerande miljöer. Vi måste ha skolor, vi måste ha bostäder, vi måste ha vägar. Och sen tror jag också att utvecklingen är ju sån, vi går mer och mer mot elbilar exempelvis. Den här, i framtiden, den här vägen genom Finnjösa ravinen, det kanske blir bilar som inte har så mycket utsläpp och inte som låter så mycket i framtiden som kommer gå där. Så det kanske inte kommer vara samma miljöpåverkan som vi ser idag. Sen tycker ju vi att det är viktigt att man bygger vid de befintliga infrastrukturerna som vi har idag med kollektivtrafik och tillgänglighet. Så. Men vi vill ju även naturligtvis bygga på andra ställen. Vi har ju sedan några år, tror jag man har pratat om, Björnekullarna i närheten där utav Allum, som är ett jätteområde. Jag tror man pratar om ungefär 4000 bostäder eller någonting sånt där. Så att Partille kommer fortsätta växa.
Men det finns i för sig någon slags, vi är ju inte så stora markmässigt, så det är klart någonstans finns det ju.
Absolut, och sen är det ju viktigt också i de här områdena att vi bygger, att man ser till att man följer med övrig service, att man bygger förskolor och skolor och även trygghetsboende. Det är ju en sån sak som vi pratar mycket om i kommunen också. Det har vi ju 4 stycken, men vi har ju exempelvis inget ut efter Ugglumsleden, så det är väl också en typisk sånt ställe som det kan bli ett sånt i framtiden. framtiden.
Du nämnde att du var ute och knackade dörr. Det låter ju som det var lite, ja, det gjorde man ju förr, men är det något som du personligen är ensam men, eller gör man det överlag eller är du lite nej?
Vi har gjort det i jättemånga år faktiskt i Partille. Knackat dörr. Ja, igår var vi 6 stycken och ibland är vi fler och ibland är vi färre. Och det är ett trevligt sätt att möta väljarna. Om de har tid, om vi inte kommer mitt i mat.
Ja. Kanske ni får bli inbjudna till en middag också. Men jag förstår att ni gör det för att ni upplever att ni får ingångar som ni inte skulle få annars.
Mm. Jo, jag tycker att det är ett bra sätt. Jag vet i våras så var vi uppe i Öjersjö exempelvis och då ville vi prata just och då hade vi lite tema trygghet och säkerhet och pratade om sådana saker, men då fick vi till oss även andra saker också. Så att, nej, det är ett bra sätt att träffa väljarna. Oh ja. Och sen har vi ju även, vi i Alliansen, vi har ju avsatt även pengar för en eventuell kommande simhall får man ju säga. Vi har ju inte kommit till några slutgiltiga beslut, men vi har ju diskuterat detta och det är ju någonting som våra invånare lyfter väldigt mycket. Det är klart att det är en stor investering och där är väl egentligen inte investeringen i sig som kanske är den största kostnaden, utan det är mer den framtida driften i så fall. Men det är ju sådana saker vi tittar på också.
Du, jag skulle vilja återvända. Vi pratade om det kommunala med bland annat vård och där, och du har också nämnt en, ska man säga, kärna i Moderaterna med valfrihet. Men så har man ju den här debatten nu om vinster i välfärd och då kan det låta knepigt att någon då tycker att man ska ha valfrihet när pengarna försvinner ur USAs, ska inte komma tillbaka. Hur resonerar ni där med
detta?
Ja,
det finns ju inget parti i politiken som är för att man ska sätta några pengar på Cayman Island, om det är det du... Det brukar ju vara de här skräckexemplen. Nu tillhör ju inte de vanligheten och det tror jag att det kan man säkert skapa regler för så att inte det sker. Men vi tror på valfrihet. Vi ser ju väldigt tydligt. Vi kan exempelvis ta våra ungdomar här i Partille när de ska välja gymnasieskola. Så är det 44% som väljer en friskola i Göteborg. Och det är klart att skulle man förbjuda vinster i välfärden, då får man ju se till att öppna andra kommunala skolor. Men vi tror fortsatt på att valfrihet är bra för alla, för att då väljer man själv som elev eller som förälder istället för att vi politiker ska sitta och peka ut vem som ska gå på vilken skola vi exempelvis, eller vårdcentral, eller vi kan ju ta här i Partille exempelvis, vi har 4 vårdcentraler tror jag, hälften är privata och hälften är offentliga. Så att en blandning, jag tror inte man ska ha bara offentliga eller bara privata, utan en blandning av båda tror jag är bra. Och det är även en slags, ska man säga, en slags måttstock för oss i politiken faktiskt, att kunna mäta av om vi har riggat de ekonomiska systemen rätt. Om det nu skulle vara så att ett privat bolag kan göra de här övervinsterna som en del påstår, då är ju frågan, har man då inte gett de verksamheterna alldeles för mycket pengar i grunden? För att vi ser ju också när vi går in och tittar, vi följer ju upp mycket och försöker ju liksom mer fokusera på att man ska leverera en bra kvalitet, och går vi in och tittar i många enkätundersökningar som man gör på exempelvis vårdcentraler eller så hamnar ju oftast de privata i topp. Både när det gäller tillgänglighet och bemötande och sådana saker. Så att, nej, jag tror att både och behövs.
God. Det här med kommunalskatt, så ligger Partille lågt förhållandevis till andra kommuner. Hur ser ni på det, så säger det? Är det en fortsatt samma låga kommunalskatt som ni ser?
Ja, Partille har ju lägst kommunalskatt av Västra Götalandsregionens 49 kommuner. Vi har ju dock inte på något sätt lägst i Sverige. Det finns ju många andra kommuner som har bra mycket lägre än vad Partille har. Men vi tycker ju att man ska använda varje skattekrona så effektivt som möjligt. Det är vad vi Moderaterna tycker. Och om man ska höja skatten då... Ja, jag tänkte nästan säga att då ska det ha gått långt, men då ska man verkligen ha fog för det. Man ska först försöka se om man kan vända och vrida ännu mer eller jobba på andra sätt innan man höjer skatten. För det är våra skattebetalares pengar. Och vi har ju bland de här, varje budgetdebatt så har vi ju diskussioner, vi hamnar ju alltid i skattefrågan. Och då ser man ju att där är ju en väldigt stor skiljelinje mellan oss i alliansen och med de rödgröna partierna. Men de kan ju säga att ja, men det här blir bara 75 kronor för någon som tjänar 25 000. Ja, 75 kronor i månaden för någon som tjänar 25 000. Men ja, då är vi ändå uppe på 900 kronor om året. Och jag tycker hellre att människor själva får välja vad man vill göra för sina pengar. Jag tycker det påverkar framförallt de med lägre inkomster. Vi har ju ibland diskussioner också, då kan man säga det som så här att skolan ska ju vara avgiftsfri och att alla har inte ens råd att skicka med barnen ett äpple till skolan, kan man säga. Men man har inga problem med att ta 75 kronor ifrån dem i månaden. Ja, och vi försöker ju mer i Partille, tycker jag, prioritera grunduppdraget. Vi håller exempelvis oftast inte på med olika slags ombudsmän eller certifieringar. Eller vi försöker hålla oss undan från att lägga pengar på lullull eller vad man nu ska kalla det. Liksom, utan verkligen prioritera att resurserna ska gå till kärnuppdraget. Och inte det där extra liksom, som en del andra kommuner vill lägga pengar på. Det gör inte vi i Partille.
Ska vi ta Brian Adams och Run to You? Mm. Brian, lyssnade du på när han var på Partille Arena, eller?
Jajamensan, det stämmer.
Ja, vi kan inte prata om hur det var efter låten.
Ja.
Ja, Brian Adams var det där. Nu skulle vi få en recension av Marit då om Brians uppträdande på Partille Arena.
Ja, det var,
hur var
ju,
det?
Ja, det var fantastiskt bra var det. Jag tänker att få en sån världsartist till lilla Partille. Mm. Ja, det var en fantastisk kväll.
Det var det?
Ja, det var det.
Mm. Härligt. Mm. Ja, vi har ju Marit Hesse här då från Moderaterna, och om allting går som du tycker det ska gå så blir det ju en alliansstyre här i Partille även efter den 9 september. Och då blir du då kommunstyrelsens ordförande. Du blir liksom den som kommer att sitta på ordförandeposten helt enkelt där. Har du några tankar om vad du vill göra så att säga?
Ja, som, ja,
eller det, ni vill göra
vad
kanske.
Vi vill göra. Jo, ja. Det vill jag verkligen framhålla. Jag tycker det att det är klart att nu har jag ju fått det här stora uppdraget från mitt parti att få vara första namn och ha den här chansen att bli Partilles första kvinnliga kommunalråd också, och så komma efter Stefan Svensson. Det är jättestort, och det är också lite...
Får vi inte korrigera lite? Eva Karlsson är väl redan kommunalråd, va?
Ja, fast beror på vilken beteckning man vill ha på.
Ja, men det är riktigt.
Egentligen opposition, men kommunalråd i majoritet.
Så blev det, precis. Absolut. Okay.
Det är skillnad att vara kommunstyrelsens ordförande.
Det är det.
Ja, det är det. Ja, nej, men det är jättestort att få den förmånen från sitt parti. Och vi har här i Partille, vi brukar säga det, vi har ett sånt jäkla bra moderatlag. För det här handlar ju inte bara om mig. Det är klart att jag är först och den som kommer få gå med flaggan först naturligtvis. Men för mig så handlar detta om det jobbet som vi gör tillsammans. Och det handlar ju inte om det jobbet vi gör var fjärde år, utan det handlar om det jobbet vi gör varje dag. För att ta långsiktigt ansvar för våra kommuninvånares skull då. Nej, jag vill ju fortsätta i samma riktning som Stefan redan har påbörjat. Vi ska vara väldigt glada och stolta över där Partille befinner sig idag. Tittar man exempelvis på olika rankingar så ligger ju Partille fantastiskt bra till. Nu i sommar, kopplat då till Partille Arena, kom ju den här rankingen om att vi är fjärde bästa idrottsstad i hela Sverige.
Hors.
Fjärde av 290 kommuner, lilla Partille. Och det är klart att det är ju inte politiken, det är ju alla våra fantastiska föreningar och allting som görs varje dag. Det är ju egentligen det riktigt viktiga. Det viktigaste är ju naturligtvis inte rankingen, men rankingen säger ju ändå ett kvitto på att vi gör någonting bra. På samma sätt med näringsliv i Göteborgsregionen så ligger Partille bäst. Och det är viktigt, det sänder viktiga signaler. Näringslivet i Partille är ju oerhört viktigt. Vi vet att 4 av 5 jobb kommer ur små och medelstora företag. Så det gäller att ha en bra diskussion och dialog med näringslivet, och det vill jag också fortsätta med. Sen om vi tittar på skolan exempelvis, förra året 2017 så hade faktiskt Partille högst meritvärde av alla kommuner, av alla 49 kommuner i Västra Götalandsregionen. Så vi gör ändå väldigt mycket bra. Därmed naturligtvis inte sagt att allt är perfekt. Det finns jättemycket att fortsätta göra. Jag tittar exempelvis på, man gör ju en sån här ranking över bästa miljökommun. Där tror jag Partille låg runt 131. Det är ett sånt som jag skulle kunna tänka mig att sätta ett mål på, att vara lite bättre på framgent och bli lite bättre på miljöfrågorna. Det är en viktig del som jag ser i framtiden. Så att, ja, som sagt, vi gör mycket bra, men det finns saker vi även kan göra bättre.
Vi får nästan avsluta lite grann det här programmet med dig, Marit, och några förståndiga slutord kanske.
Ja.
Eller någon sammanfattning som du vill att vi ska... Ja. Skicka med våra lyssnare.
Ja, kanske inte en sammanfattning, men kanske en sak som jag känner att jag har glömt.
Mm.
Och det är ju det här med att både på riksplanet och även i kommunen så är ju en av de viktigaste frågorna integrationen. Och där har ju vi moderater lagt ett förslag i kommunstyrelsen om en handlingsplan för integration. För vi tycker att det saknas i Partille, och det kan jag känna att om det nu är jag som leder kommunen så är det en av de viktigaste sakerna att komma igång med nästa år. Jag tycker att man ska ha ett tydligt krav på individen. Jag tror på det här med integrationsplikt, att man ska lära sig svenska och gå sin samhällsorientering, göra sig anställningsbar. Men i den planen så har vi också sagt att vi vill även ha ett spår som sätter lite mer tryck på kommunen. Så att kommunen ihop med näringsliv, civilsamhälle, Partillebo, att man tittar lite mer på vad man kan göra för att hjälpa till än mer med integrationen av de personerna som har kommit till Partille. Det tycker jag är i särklass egentligen den viktigaste frågan nästa år.
Vi får väl säga, som jag sagt till övriga, det, lycka till då i kommande val. Och så, tack ska du ha.
Tackar.
Vi ska avsluta med din sista önskelåt här, och då blir det Eric Gard, My Personality. Tack så mycket.
Tack. Telling me how I should be, and I'm not going.